Ja, jag börjar med att tacka för inbjudan att komma hit till denna församling. Heter KG Larsson, har varit i hela mitt yrkesverksamma liv och jag varit präst uppe i Norrland tills de två sista åren innan pensioneringen blev kallad som församlingsföreståndare i Pingstförsamlingen i Örebro. Nej, Örnsköldsvik. Så är det. Nu bor vi i Jönköping. Det är min levnadshistoria. Fantastiskt att sitta i den här kyrkan och bara titta och så tänka efter hur har de tänkt till när de har byggt den här kyrkan. För det är ju en liten miniatyr utav templet i Jerusalem. Med trapporna här som kallas för huldatrapporna. De har man hittat i det yttersta av dessa dagar. De är det som ledde upp till själva templet, kallas för huldatrapporna. Och sen kunde man gå in till själva tempelbyggnaden genom två ingångar som kallas för huldaportarna. Och det har ni här också, en för männen och en för kvinnorna. Och där innanför så fick prästerna hålla till. Men längst in så fanns det ytterligare en port eller en ingång, och det är den som ni har här ovanför dopgraven. Och det märkliga är att det fanns inga dörrar i de här portarna, utan det var bara något som hängde, draperier, precis som ni har här. Och då tänkte jag, här har man tänkt till. Inte bara satt dit någonting, utan man har tänkt till. Så att vi har så mycket influenser från det folket om vilket Jesus säger, frälsningen kommer från judarna. Till och med i en pingstkyrka. Det är ganska otroligt. Jag har blivit ombedd, det är inte jag som har hittat på det, men jag har blivit ombedd idag att lite grann stanna inför en av de religioner som håller på att prägla det svenska folket och det svenska samhället. Och det är en religion som heter islam. Vi har ju fem stora religioner i världen. Vi har buddhismen och hinduismen. Och så har vi judendomen, och så har vi kristendomen, och så har vi islam. Islam är den yngsta av de här fem religionerna. Började på 600-talet efter Kristi födelse. Började med en man som hette Muhammed. Han föddes i Saudiarabien, i Mekka. Och han var inte intresserad av att arbeta, utan han var en sån här liten filosofisk typ som mest satt och funderade och tänkte och så vidare. Men sen en dag så hittade han en livskamrat och gifte sig med henne. Hon var väldigt förmögen. Hon hade en av de här stora, ja, idag skulle vi kalla det för åkerier, men de hade inga lastbilar på den tiden, utan det var kameler. Men han gifte sig med henne. Hon brukade gå till den kristna kyrkan i Mekka. För det fanns en kristen kyrka i Mekka. Och dit brukade Muhammed följa med henne, och så gifte de sig. Och kort därefter så dog kvinnan och han ärvde alltihopa. Och säljer hela det här företaget och är ekonomiskt fri, oberoende av pengar för resten av sitt liv. Den här Muhammed, han jobbade inte med sina händer, utan han satt och funderade och grubblade. Och så går han till en grotta som fortfarande finns utanför Mekka. Och där upplever han att det kommer till honom en gestalt som han kallar för Gabriel. Det har ingenting att göra med Bibelns Gabriel. Och det Muhammed också gjorde, det var att Mekka på den här tiden, alltså 600-talet efter Kristus, det var ett centrum för alla möjliga hedniska religioner. Och alla hedniska religioner hade sina avgudar, de var kända för det. Så där fanns det 365 eller 366 avgudar av sten och trä och papyrus och så. Men Muhammed, han slängde bort de 365 avgudarna, så behöll han den som kallas för överdemonen. Han hette Allah. Och så utropade han honom till Gud. Gud har inget namn inom islam, heter bara Allah. Det är inget namn, utan det är ett arabiskt namn som betyder Gud. Allah, han satt i den här grottan och så upplever han att det kommer till honom någon som ger honom budskap. Och de här budskapen, de skriver han ner på papyruspapper eller på en läderbit eller träbit och så vidare. Och många år efter det att Muhammed var död, så är det hans efterträdare, efter lärjungar så att säga, som sammanställer det här och gör det i en bok som fick namnet Koranen. Att jag blev intresserad av det här, det beror förmodligen på två saker. Eller det beror på två saker. Inte bara förmodligen, utan det första, det var att jag blev kallad ner till Somalia. Somalia är ju ett land i Afrika. Det är det första landet i världen dit man skickade svenska missionärer. Så var det till Somalia. De kom att landstiga och bosätta sig i en stad som heter Kismayo. Man fick inte lov att evangelisera, men de här missionärerna, de var så berörda av Jesus så att somalierna, de såg att det var skillnad på de här som kom från Sverige och andra människor. Så att det blev en väckelse utan att man sa någonting. Det bildades en församling, man byggde en kyrka. Men Somalia, det är ett helmuslimskt land. Så att idag består 99,5% av befolkningen, de är muslimer. Och det är absolut förbjudet att tala om Jesus i Somalia. Somalia har ju blivit lite intressant de senaste två veckorna. Därför att det finns ett land som gränsar till Somalia som heter Somaliland. Och som ville utropa sig till en självständig autonomt område. Det är den ena orsaken till att jag tyckte det var intressant, att hur kan ett helt folk, 99,5%, anamma en religion? Jag satt och samtalade med imamen i Mogadishu som är huvudstaden. Den andra orsaken till att det här med islam blev intressant för mig, det är vår statsminister Ulf Kristersson. Han sa nämligen så här för ett par år sedan att en av de största invandrargrupperna vi har i Sverige, de kommer från Somalia. Och så är det. Vi har tusentals somalier i Sverige. Och många av dem, de är otroligt duktiga, skickliga, intelligenta, företagare. Och många av dem som har flytt till Sverige har flytt för att de ville bli kristna. Så vi har somaliska församlingar lite runt om i Sverige. Men så säger Ulf Kristensson så här: jag är rädd för att vi inte bara har fått folk från Somalia till Sverige, utan vi också har fått med deras terrororganisation som heter Al-Shabaab. Har ni hört talas om den? Det är den värsta terrororganisationen som finns inom islam. Islam, det framställs i Sverige som en fredens religion, men själv säger de så här: det här är svärdets religion. Svärdets religion. Och därför så har man terrororganisationer, och det har vi ju inte inom kristenheten eller pingströrelsen eller så där, men det har man där. Man har IS, man har Hamas, man har Al-Shabaab. Alltså det finns flera olika sådana terrororganisationer. Och de har en enda uppgift, de här terrororganisationerna. Och det är att se till att alla människor ska underordna sig och bli muslimer. Islam betyder nämligen att man underordnar sig islam. Och det här är ett problem. Så då blev det en bok om det här jag skrivit, och den ligger där nere på bokbordet, så ser ut så här, Koranen eller Bibeln. Jag har inte tolkat Koranen, men jag har läst Koranen 5 gånger. Och det är nog den värsta bok jag har läst i mitt liv. Det finns ingen bok som talar så mycket om helvetet som Koranen. Alla som inte tycker som Muhammed, De ska staplas i helvetet. Och framförallt så var det två grupper som Muhammed han gick emot. Och det var judarna och det var de kristna. Och det var kanske inte så konstigt att han fokuserade sig på de två grupperna. För de fanns ju i stora mängder i Mekka på den här tiden. De hade ju flytt till det här området i samband med att Jerusalem blev ödelagt. På 500-talet före Kristus så kommer ju Nebukadnessar och ödelägger hela Jerusalem och för bort det judiska folket i fångenskap till Babylonien, som är det nuvarande Iran, Irak och delar av Saudiarabien. Gränserna fanns inte på den tiden. Och där hade man det väldigt bra ända till dess att Muhammed dök upp på arenan. För han ville att de skulle övergå till den nya religionen, den sanna religionen som var islam. Och fortfarande så är det detta som gäller. Jag har många goda vänner som är muslimer och jag tackar Gud för dem. Vi är goda vänner, de har hjälpt oss många gånger, inte minst när vi har gjort våra resor ner till Mellanöstern. Så är det muslimer som liksom har varit medarbetare. Men jag vet också att det finns, även i Sverige, som Ulf Kristensson sa, det finns sådana här som bara vill ställa till det. Och så tar han ett par exempel och så säger han, när den stora Melodifestivalen var i Sverige, nu tror jag den ska vara utomlands. Det är liksom inte mitt område, men det var i Sverige för ett par år sedan. Då dammsög de hela Norden på poliser för att ha polisbevakning för att de skulle spela och sjunga. Och frågan är varför då? Jo, därför man var rädd för Al-Shabaab. Alltså den här terrororganisationen. När det var fotboll i VM i fotboll så var de någonstans nere i Europa. Det är inte heller min arena. Men någonstans var de nere i Europa. Då dammsög de hela Europa på poliser. Varför då? De skulle bara spela fotboll. Nej, de var rädda för att Al-Shabaab skulle finnas där och ställa till med oreda och oro. Och nu är det OS, säger folk. Och det finns tusentals med poliser. Varför då? De ska ju bara tävla. När man är rädd för att de muslimska terrorgrupperna ska finnas där. Vi är ute ibland och framförallt talar om Israel. Och då händer det att när jag är i Göteborg så ringer de från församlingen och så säger de, vill du ha polisbevakning? Alltså varför då? Nej, vi hade ett möte här om Israel och så plötsligt så dök upp de här terrororganisationerna och förstörde alltihopa. Nej, men så jag har poliser med mig mer än jag behöver. Jag har änglar som bevakar den heliga ande, han är med som en beskyddare, vet du. Och så vi behöver inga poliser, men så är det i Sverige idag. Och går du nu hem och googlar på det här, vilket du gärna kan göra, så ska du finna att statsmakterna räknar med att om några få år så består Sveriges befolkning till 30% utav muslimer. Det är en väldigt medveten strategi de har att framförallt i flyktingvågorna se till att det kommer muslimer och helst sådana som antingen tillhör Hamas, IS eller Al-Shabaab. Eller någon annan av de muslimska terrororganisationerna. Och det är de som ställer till det mesta av den oreda som vi upplever i vårt land idag. Med att man ska dödas på olika sätt. Jag ska ta några exempel från boken. Det är så här att de har en målsättning. Precis som vi har en målsättning när vi skickar ut missionärer. Vi vill att alla ska bli frälsta. Och vår Gud han vill att alla ska bli frälsta. Och så vill islam att alla ska bli muslimer. Och då skriver han så här i sura. Alltså Koranen består inte av kapitel. Eller kan man säga att kapitlen heter sura i Koranen. Där säger han så här i sura nummer 5. Vi har låtit fiendskap uppstå bland judarna och det ska pågå till uppståndelsens dag. Och det här låter kanske inte så märkvärdigt, men det här är problematiskt. Därför att Muhammed, han sa så här att vad det jag säger, det gäller inte bara i den tid jag lever, utan det jag säger, det gäller till det han kallar för uppståndelsens dag. Alltså det gäller så länge tiden räcker, så gäller hans ord. Jag har ju suttit och tittat på nyheterna när det är demonstrationer från muslimska länder. Och de kommer där med sina koraner. Och då har jag lagt märke till att det är nästan inte en enda koran som verkar vara välläst. De är nya. Så jag har frågat om läser ni koranen? Nej, det gör man inte. Jag har inte mött en enda muslim som läser koranen. Utan man lyssnar till sina imamer i moskéerna. Och imamerna, de har sin tolkning av det hela. Och så är det den som förs vidare. Och det är hatet emot de otroende. Och de otroende, det är judar och kristna. Så det är där vi hamnar till sist. När det gäller synen som Muhammed han hade på till exempel kvinnor. Han hade en aversion mot kvinnor. Det har ju inte vi i kristenheten. Vi tackar Gud för alla kvinnor. Vem skulle leda gudstjänsten här annars idag? Och vem skulle koka kaffet? Tänk om inte vi hade kvinnor i församlingarna. Men så är det inte inom islam. Utan då skriver han så här i sura nummer 16. När någon får höra den glada nyheten att en dotter har blivit född, då mörknar mannens uppsikt och vreden kokar i honom. Han drar sig undan från människor på grund av denna dystra nyhet och han överväger om han överhuvudtaget ska behålla barnet. Alltså kvinnorna från Mohammed, de var inte värda överhuvudtaget att leva. Och det återkommer gång på gång i Koranen. Och när en flicka föddes så var hon inte värd någonting. Mannen funderar på om hon överhuvudtaget skulle få leva eller gå vidare och så vidare. Jag läser en annan sura. När det är ju så här i vår värld att om vi får leva länge så kanske de som är våra föräldrar går ur tiden, de dör. Och så ska man skifta arvet. Då var Muhammed noga med och så skriver han så här i sura nummer 4. Att Gud, det vill säga Allah, han föreskriver följande. Arvsrätten för era barn ska delas på det sättet att sönerna får dubbelt så mycket som döttrarna får. Döttrarna ska bara ha hälften av det som sönerna får. Och det var liksom hans syn på kvinnan överhuvudtaget. Hon ska hållas nere. Hon är ett arbetsredskap, men hon är inte mer än så. Det var hela hans syn på det hela. När det gäller att de gör fel, så händer det ju också inom islam, det som tyvärr händer också bland oss kristna, att ett äktenskap går sönder. Men inom islam så är det så här att, vilket det står om i sura nummer 2, att om mannen uttalar ett ord som heter talak, om man säger det 3 gånger till en av sina kvinnor, då är det skilsmässa. Och då måste skilsmässan verkställas. Och då måste den kvinnan som blir tillsagd med det ordet, hon måste lämna sitt hem. Men hon kan komma tillbaka om hon går till en annan man och gifter sig med honom. Och då, jag vet inte om ni har hört det på nyheterna, men det finns någonting som heter snabbäktenskap. De är 6 timmar. Och då går den här kvinnan som har blivit utkastad hemifrån till en sån här man som är speciellt utsedda i olika länder. Och så gifter de sig 6 timmar. Och så måste de ligga och ha samlag med varandra. Fullborda äktenskapet. Sen kan kvinnan begära skilsmässa från den mannen, och först då kan hon gå tillbaka till sin före detta man, och så kan man återuppta relationen mellan man och kvinna. Alltså det är så fruktansvärt groteskt. Och skulle någonting sådant bara antydas i det svenska samhället, så den regeringen skulle bli utkastad på en enda gång. Men detta är islam, och det är så här fungerar det. Och det här kan ni gå hem och googla på. Snabbäktenskap, vad är det? Ja, det pågår i 6 timmar. Och det är en kvinna som kommer till en man och säger, kan du ligga med mig? Och när de har legat med varandra så kan kvinnan gå tillbaka till sin före detta man och säga, nu kan vi gifta oss på nytt igen. Man tror i Sverige när man tolkar det här att det är tillåtet för en muslimsk man att ha mer än en hustru. Och det här förslaget är ju uppe i vår riksdag idag. Att vi ska ha polygami i Sverige. Har ni hört det? Nej. Följ med på nyheterna lite grann, så är det 2 stycken politiska partier som tycker det här var väl en fin idé. Att en man inte bara har en hustru, utan han kan ha 2, 3 eller vad han vill ha. Inom islam så är det tillåtet att ha oberäknat många hustru. Det beror på ekonomin. Han får ha så många hustru som ekonomin tillåter. Om det är 3 eller 4 eller 7 eller 10. Och därför så Muhammed själv, han hade 11. Det var vad hans ekonomi tillät. Och så kunde man då, de var som ett arbetsredskap. De hade inget värde som människa. Människovärde finns inte hos kvinnor i den här religionen, utan de betraktas bara som något onödigt ont för att man ska kunna få fram nästa generation människor. Det som var det mest förhatliga för Muhammed, det var synen på Kristus. Och här skar det sig ordentligt. Jag funderar på hur kunde han få en sån syn på Kristus. Ja, han gick ju förmodligen till den kristna kyrkan som fanns i Mekka på den tiden. Och där lyssnar han på evangeliet om Jesus. Och då föddes det här inom Muhammed att Jesus kunde omöjligen vara son utav Gud. Han kunde omöjligen vara Gud. Och det argument som Muhammed tyckte sig ha hittat och skrivit om i Koranen, det var att Jesus efter sin uppståndelse så äter han mat. Det låg några fiskar på stenhällen, och så kommer lärjungarna och så frågar han, har ni fått någon fisk? Men när de kommer i land så ser de att där är på stenhällen uppe vid Tiberias sjö. Den stenhällen kan man fortfarande besöka. Och då ligger det fisk, och så åt de utav det. Och för Muhammed så var det bevis på att Jesus kunde inte vara Gud, eftersom han behövde äta mat. För oss kristna är det precis tvärtom. Det var det som bevisade att han var sann Gud och sann människa. Han var inte bara den som var sann Gud, utan han var fullkomlig människa 100%. Och han var fullkomlig Gud 100%. Och beviset för att han var sann människa, det var bland annat att han behövde äta precis som lärjungarna behövde äta. Så att hatet emot de kristna, det är framförallt hatet emot Kristus. Och då kommer nästa steg, nämligen att han får höra talas om att Jesus, han bar alla människors synder upp på korset. Det är ju en underbar befrielse för oss människor. Att synden kan inte ligga på dig, därför att det är någon som har burit den för dig upp på korset och besegrat den. För Muhammed var det precis tvärtom. Och därför har han i en av sina suror den här undervisningen om att ingen kan bära en annan människas bördor. Inte ens en gång Jesus. Och därmed så faller liksom hela försoningsundervisningen mellan islam och den kristna tron. Och sen fortsätter Muhammed och så säger han: en sak kan vi bevisa, säger han. Och det är att Jesus dog inte på något kors. Han dog överhuvudtaget inte. Och dog han inte så kunde han inte uppstå heller. För att kunna uppstå så förutsätter jag att man har dött tidigare, annars kan man inte uppstå. Och alltihop av det här, det sopar han iväg som den värsta hedendom. Och han säger: alla som hävdar det här, så har ni vår fullmakt att döda dem oavsett var de går, oavsett var de befinner sig. För de tillhör de människor som ändå, de kommer ändå till helvetet. För oss är det precis tvärtom. Vi tackar Jesus för att han har dött. Jag har skrivit en bok, böckerna ligger där nere vid kaffet. Denna välsignade dryck. Vet ni om att den kommer från kristenheten? Ja. Nästan alla våra bryggerier så föddes de utav gudfruktiga bedjande. Vanligtvis var de missionsförbundare. De var inte pingstvänner, missionsförbundet var ju före. Men jag hade med mig en ung man till Israel för några år sedan. Vi började samtala och så sa: vad sysslar du med hemma i Sverige? Jag sa: jag jobbar på det bästa kaffebryggeriet som finns. Finns i Skåne. Svegas kaffe. Och han sa: där har jag ansvar för bönerummet. Jaha, så vad är det för någonting? Jo, sa han, det var så här att när de här kaffebryggerierna började, så började de vanligtvis, föddes de utav gudfruktiga, bedjande, kristna människor. Och det första rummet som man byggde när man skulle bygga upp ett kafferosteri, det var det här rummet i mitten som blev ett bönerum, ett centra för bönen. Och han sa: jag har ansvar för det här rummet. Och där samlas vi för att be till Gud för väckelsen i Skåne, för väckelsen i missionen och för Svegas kaffe, därför är det bäst. Jag bara säger, det är bara tips. Ja, så är det. Men det här finns inte inom islam. Jag satt och samtalade med imamen i Mogadishu. Tycker det är fantastiskt, de finaste byggnaderna i Somalia, som sådana byggnader finns inte i Sverige. Äkta marmor och allting, vet du. Och så samlas man till bön 5 gånger om dagen. Och då kommer de i tusental. Och så säger till imamen så här att: jag är så imponerad av era bönemöten. Tänk att ni kan få så många som kommer till bön och ber till Allah. Och då tittar imamen på mig, så säger han: du, sa han, det är en väldig skillnad på när kristna människor ber och när muslimer ber. För när vi ber så förväntar vi oss ett bönesvar. Annars skulle ju bönemötet inte betyda någonting. Men när muslimer ber så väntar de aldrig på bönesvar. Utan det är liksom en lojalitetsförklaring till att man är muslim och inte något annat. Jag hade en god vän, vi bodde i Alingsås några år. Och då hade jag en god vän där som var fastighetsägare. Och så berättade han för mig att en dag så ringer en utav en man som hade en affär i en av hans fastigheter. Men han hade inte betalt hyran på ett halvt år. Och då säger den mannen som ringde: du måste åka dit och prata med honom. Han betalar ingen hyra. Så då gjorde han det, och på vägen dit så upplever han att Gud talar till honom och säger: du, nu när du kommer till den här mannen, han var muslim, så tar du alla hyresfakturor för ett halvt år och så river du dem i bitar och så hälsar du från mig, säger Herren, att jag älskar honom med en sån oändlig kärlek. Så han åker dit och träffar den här muslimen som kryper ihop bakom disken, och så säger han: det går dåligt, sa han, det går dåligt nu. det är pandemi och folk handlar inte, det finns inga pengar och jag kan inte betala hyran, men jag ska bättra mig, säger han. Och så säger min gode vän, så här, kan jag få låna, kan jag få se hyresavierna? Då kommer han med en bunt, 6 stycken hyresavier. Och så river han dem i bitar, så säger han, min Gud hälsar dig, han älskar dig med en sån oändlig kärlek så att du behöver inte betala de här hyrorna. Det var ju fantastiskt. Det var bara det att det kom inga hyror efter det heller. Så det går ytterligare några månader och så ringer samma man som var kamrer i företaget. Och så säger han, du, den här mannen han betalar ingen hyra. Och då tänker jag får åka dit en gång till då. Och så åker han dit där och när han öppnar dörren så kommer affärsinnehavaren, en troende muslim. Och så säger han, du, vad har din Gud sagt till dig idag? Och då trodde han att han skulle bara riva hyresfakturorna. Nej, säger min gode vän, denna gången ska vi göra på ett annat sätt. Nu ska vi fråga din Gud vad han tycker att vi ska göra. Och så berättar han att den här stackars muslimen, han sjunker ihop och så säger han, vet inte du om att min Gud svarar aldrig på någon bön? Aldrig. Så är det. Min Gud han svarar alltid. Han svarar innan jag har bett, vet du. Han vet vad vi behöver. Han vet vad vi kommer att bedja om. Och därför så kan han svara på bönen. Inom judendomen. Jag ska bara slå upp här i boken. Inom judendomen så har Gud han har ingått avtal med det judiska folket. Och han har gett dem 2 stycken förbundstecken. Och Herren säger så här, när du har de här förbundstecknen så innebär det att du har accepterat förbundet och då gäller mina välsignelser över dig. Och de 2 förbundstecknen som det judiska folket har, det är omskärelsen av pojkar på den 8:e dagen och så är det att man håller sabbaten, alltså lördagen. Och då går man till synagogan, då jobbar man inte, då läser man de heliga skrifterna, då ber man och så vidare. Men när Muhammed han fick reda på det här så säger han, sabbatsbudet, alltså det som är förbundstecknet, sura nummer 16. Sabbatsbudet infördes enbart för att straffa dem som inte kunde enas om vad Abrahams tro innebar. Det är så här idag så säger våra politiker, det finns 3 religioner som utgår från Abraham. Det är judendomen, det är kristendomen och islam. Det är lögn. Det där ska ni inte tro på. Islam kommer inte från Abraham. Muhammed han föddes i Saudiarabien, Arabien. Han var arab. Abraham han föddes i Kanans land. Han föddes för 4000 år sedan. Medan islam bildades för, alltså 600-talet efter Kristus. Det finns ingen connection mellan dem. Men i vår tid så talar man om de abrahamitiska religionerna som då skulle vara judendomen, kristendomen, islam. Islam har ingenting med Abraham att göra. Har ingenting med Abrahams Gud att göra. Och därför tycker jag har varit präst. Men jag tycker det är förfärligt när man i Sverige säger det är nog samma sak alltihopa. Alltså huvudsaken är att vi ber. Och muslimerna kallar också Gud för Gud. Och vi ber till Gud. Nej, men vi ber till olika gudar. Det är inte samma sak. Jag tror att vi lever i en tid när mycket av det profetiska håller på att gå i uppfyllelse. Och en av de sakerna som ska gå i uppfyllelse, det är att det ska uppstå en falsk religion på jorden. Och den falska religionen, jag tror den håller på att växa fram mitt ibland oss. Det var påven, förre påven, han som dog, som hette Franciscus. Han fick en tanke i huvudet och det var att han skulle förena alla religioner under sig. Och redan när jag hörde det här så tänkte jag, det här är inte sunt. Men innan han dog så säger han, jag lyckades med min målsättning att förena alla religioner under påven i Rom. Och då kan man fundera på vad är det som är gemensamt för buddhister, hinduer, muslimer, judar och kristna. Det är de fem. Jo, sa påven, de beder allesamman. Vem de ber till, det lägger jag mig inte i. Men de ber allihopa. Och därmed menar han så kunde vi sammanföra alla religioner under en hatt. Och det kan vi tycka så här att ja, men det gäller ju inte här. Nej, men det gäller i Sverige. Det finns förespråkare inom kristenheten, både i svenska kyrkan men långt in i frikyrkligheten, som har anammat den här tanken att samla alla som vill vara med och bedja. Och nu senast var man samlad på en plats som inte ligger så långt härifrån, som heter Bjärka-Säby. Inte på slottet, för där är man utkörd ifrån. Där har Gitten Sjöholm tagit över. Men man samlades i Bjärka-Säbys kyrka. Pingstvänner, ekumener, baptister och allt vad de heter. Och den som höll föreläsningen, det var en muslim, en imam, som skulle lära pingstvänner hur de skulle bedja och vem de skulle bedja till. Jag bara säger att det finns mitt ibland oss. Det som Muhammed startade med, det som Bibeln talar om ännu längre tillbaka. Och därför säger Jesus som svar på frågan, vad blir tecknet på att du kommer tillbaka? Och då säger Jesus så här, se till att ingen förvillar dig. Se till att ingen förvillar dig. Idag är det så mycket av allehanda saker så vi förlorar det viktigaste av det viktiga. Och det är att vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Jag vet inte hur det går till fysiskt, det lägger jag mig inte i. Men Herren säger så här, jag står vid dörren och klappar. Om någon öppnar dörren, då går jag in till honom. Och jag vet inte hur det går till, men jag säger, kära Jesus, du är så välkommen in med din heliga ande. Och att min kropp får vara ett tempel åt den heliga ande, det är min enda längtan. För jag tror inte vi har så lång tid kvar. Vi ser hur det profetiska ordet går i uppfyllelse. Min far, när han växte upp, så var han en vanlig sekulär svensk. Han gick aldrig i någon kyrka, han hade aldrig öppnat en bibel. Inte i något ungdomsarbete. Ingen som var... Farmor, hon var en kristen, men de andra, nej. Då startade hans morbror ett möbelföretag som gick väldigt bra. Och tillsammans med min far. Så min far, han jobbade som möbelsnickare. Och min pappas uppgift var att han skulle, när möblerna var färdiga så spikade man fast sådana här ornament. Det var träsniderier, det kunde vara fåglar, blommor och lite sånt där. Spikar man fast det på möblerna, limmar det. Och då hade pappa ett litet stålstift som var 2 millimeter långt. 1 millimeter in i sniderierna, 1 millimeter in i möblerna, satt det där. En dag vet du, så kommer väckelsen till samhället. Och det underliga som skedde när väckelsen kom till samhället, det var att kyrkan blev knökfull i folk. De behövde inte annonsera, alla visste det, alla var med. Och så kommer de till pappa från fabriken och så säger de, du Eina, igår var vi i missionshuset och då var Kalle och Stina, de var där. Och när det var mot slutet så gick de fram och böjde sina knän. Vad var det som hände där? Och det här återkom dag efter dag och pappa tänkte, vad håller de på med i missionshuset? Så han går dit där, vet du, och sätter sig, ni har läktar här uppe. Pappa satte sig längst uppe mot väggen. Bara för att se vad håller man på med för någonting. Och så hör han kören sjunga sådana här härliga sånger som idag. Och så kommer predikan, så kommer inbjudan. Och då ser pappa att folk, de går gången fram och så böjer de sina knän. Och en dag så berättar pappa, så blev det för mycket för honom. Han satt längst där uppe, men han kände att jag vill också ha del av det där. Så han går gången ner, gången fram, böjer sina knän och tar emot Jesus. Och då kommer frågan på fabriken dagen efter. Du papp, du Einar, sa de. Hur ska det gå till när Jesus ska hämta hem sin församling? Han ska ju lyfta somliga till mötet på den brustna skyn. Men tänk om han lyfter hem sådana som inte ska vara med i himlen. Eller tänk om han glömmer någon här nere i Emmaboda. Heter det Emmaboda? Emmaboda, ja. Jag kände det. Tänk om han glömmer någon här. Hoppar över någon. Då får pappa som helt nykristen, som aldrig läst i en bibel och gått i en gudstjänst. Han får en bild. Så han säger till alla gubbarna på fabriken att till eftermiddagskaffet så kommer ni till min arbetsplats. Så ska jag tala om för er hur det ska gå till när Jesus han ska hämta hem sin församling. Och så kommer alla gubbarna, alla männen, det var ju bara män som jobbade på fabriken. Och så sa pappa, nu ska jag tala om hur det går till. Och så tar han sina fina stift, 2 millimeter långa stålstift. Och så kastar han ut dem i kutterspånshögen. Och då var alla stiften borta. Sen går pappa och hämtar sin stora stavmagnet, vet du. Kraftig sådan. Och så kör han stavmagneten över kutterspånshögen. Vet du vad som hände? Det bara slurpade till, så satt alla stiften på magneten. Och sa Herren, så kommer Herren att göra en gång till. När Herren tar fram den stora magneten, vet du, och så kör han den över Emmaboda, då är det vissa som bara kommer att lyftas Herren till mötes. Och jag sa, gode Gud, glöm inte bort mig. Låt mig få vara med då. När vi ska lyftas Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos honom. Och då är det bara en enda sak som är viktig, och det är inte vilken syn du har på dopet eller du har på nattvarden eller församlingen. Utan det är bara en enda sak som är viktig, och det är att du har någonting i dig som motsvarar den andens magnet som Herren ska köra. Nämligen att du har tagit emot Herrens ande. Det är bara det som är viktigt till sist. Vi har massor med frågor som vi hanterar här nere. Vilken färg ska vi ha på bänkarna? Vilket kaffe ska vi ha? Ska vi ha bullar idag med? Ska vi ha någon kaka till kyrkkaffet då? Ska vi ha kyrkkaffe överhuvudtaget? Ska vi sjunga under segertoner, eller ska vi sjunga sånger som inte finns i segertoner? Alltså vi har så många frågor här som är här nere. Men när det gäller din evighet så är det bara en sak som är viktig. Därför att Herren säger, i ett ögonblick så ska han ta hem alla de som har Kristi ande. Kristi ande. Det finns inte inom islam. Och därför så är det på det viset, vet du, att en av de största väckelser vi har i världen idag, det är den muslimska världen. Det är muslimer som har kämpat och bett och bugat sig och gått till synagogan, men aldrig fått höra att deras Gud har svarat på någonting. Det är de som har suttit hemma och känt det här, vilken föraktfull människosyn islam har på kvinnor. Och det är hela tiden denna rädsla av att till sist så, oavsett vad vi gör, så kommer vi hamna i helvetet. Och så möter de Jesus, blir födda på nytt. För några år sedan hade pingströrelsen sina högsta dopsiffror någonsin. Om man säger att pingst går tillbaka till 1920, så har de ju haft stora dop. Men för några år sedan hade de högsta någonsin. Och det berodde på att de fick döpa så mycket muslimer som hade haft drömmar i Iran, Irak, Saudiarabien. Och så flydde de till Sverige och så sökte de upp en kristen kyrka. Och så går de till prästen eller församlingsföreståndaren eller pastorn och säger, kan jag få bli döpt? Och vi vet fortfarande inte var de fick de där tankarna ifrån, för dopet existerar inte inom islam. Men de blev döpta till Kristus, och på många, många, många platser runt om i vårt land så möter jag före detta muslimer som har kommit till tro på Jesus Kristus. Vi ska vara rädda om dem. Vi ska ge dem all den kärlek de behöver, omsorg de behöver. Vi ska hjälpa dem på allt sätt. Vi ska vara med och välsigna dem. För det, jag tror det är Gud som har sänt dem hit här för att räddas undan denna förfärliga religion som kallas för islam. Det jag har sagt idag, det är inte, vad ska jag säga, det är inte så alla tänker. Utan i Sverige så är det vanligtvis, säger man så, det är samma sak alltihopa. Religion, som påven sa. Religion som religion, då, huvudsaken du ber och vem du ber till, det spelar ingen roll. Men vi har en röst som går motströms och den heter Världen idag. Jag vet inte om, har ni sett den? Ni kan ha den allihopa. Om du inte har den så kan du idag få göra en provprenumeration på ett år. Du betalar inga pengar idag, men du får prova tidningen på ett år. Världen idag består av en grupp kristna journalister. Uppsala, Bryssel, Israel, Amerika. De skriver så som Bibeln lär. Och skulle du göra det här idag, så nere på bokbordet vid kaffebordet, så är det inte bara kaffet, det är ju det viktiga. Men där är också ett bokbord och där har jag lagt mina senaste utgåvor. Och då får du ta 4 böcker helt gratis som en välkomstgåva till tidningen. Och du betalar inga pengar idag. Fyller i ett litet kort som ligger nere på bokbordet där nere. Är det någon som har en fråga så får man ställa den. Var kommer du ifrån? Ja, ja. Från? Välkommen till Sverige. Gud välsigne dig. Underbart. Jag blir så glad när jag ser invandrare. Vi behöver mycket invandrare i Sverige. Vi behöver dubbelt så många invandrare som vi har haft. Men vi behöver inte de här terrororganisationerna. Vi behöver de som hjälper oss. Ja. Nej, jag har funderat också på det här. Hur kan man säga att de kommer från Abraham? För det gör de inte. Men förmodligen gick det till på följande sätt. Att under historiens gång så fick ju Abraham fick ju 2 söner, Ismael och Isak. Ismael fick 12 söner. Och de blev huvudmän och de blev ett stort affärsfolk. Så de hade kameler. Och så körde de med sina karavaner från uppifrån Syrien och så ner mot Fjärran Östern, fram och tillbaka. Och samma sak var det med Mohammed, alltså de som kom ifrån Mekka, Saudiarabien. De var ett affärsfolk och de hade också kamel, läser vi historien. Och de gick också från Syrien, men de gick då över Mekka och Medina som heter Fjärran Östern. Och jag tror att någonstans på vägen så korsades de här kamelkaravanvägarna. Det är det enda vi kan hitta i historien. Och de som då kommer från Israel, alltså Ismaels söner, de var ju avgudadyrkare. De hade ju mängder av avgudar. Och så kommer Muhammeds, alltså de som kommer från Mekka och Medina, de hade ju bara en gud. Och då tror jag att det är vid samtalet vid lägereldarna så förekom samtal och då sa Muhammeds, alltså de som kom från Saudiarabien, att om ni övergår till islam så har vi bara en gud, ni har inte en massa olika gudar som ni ska tillfredsställa. Och där skedde något byte någonstans i historien betydligt längre fram, för att Muhammed levde på 1600-talet, så här var kanske 1000 år efter Kristus. Och på det sättet så har vi idag rationaliserat det hela. Så säger man, islam de kommer från Abraham. Nej, det gör de inte. De kommer möjligtvis från islams eller Ismaels arvingar. Men inte mer än så. Sen var ju Gud ganska noga när när Gud ingick förbundet med Abraham, han säger att då säger Abraham till Herren så här: bara Ismael får leva, säger Abraham. Ja, men säger Herren, men förbundet, det ska gå via din egen son Isak. Och så kommer Isak, han får två söner, Jakob, Esau och Jakob, och så går det via Jakob och så de 12 sönerna. Så att vi har rationaliserat lite grann i Sverige. Ja. Tack så jättemycket.